When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det här är ett samtal med Thomas Gür som är författare och företagare och som under flera decennier har varit verksam som skribent. Han skrev redan under 90-talet mycket om hur migration förändrade Sverige och både om vilka problem och möjligheter som fanns. På många sätt var han före sin tid och läser man idag hans tidigare texter så hade de lika gärna kunnat vara skrivna idag. Han var helt enkelt väldigt förutseende. Jag ville låna Thomas erfarenhet för att förklara vad som har hänt i Sverige de senaste decennierna och varför rätt många i offentligheten inte fäste så stor uppmärksamhet vid migrationen. Det här är ett avsnitt av Samtal med Zweigman och nya avsnitt kommer varannan tisdag. Mycket nöje. Thomas, du har skrivit om migration, integration, hur Sverige förändras. Vad det innebär i, ja, vad är det, 3 decennier?
Ja, 4.
4 decennier.
Mm, 40 år.
Du har skrivit böcker, kolumner, texter, essäer. Du har kunnat följa det här under så lång tid. Skulle du kunna berätta om några vändpunkter som du observerat som kanske folk har missat? För att det kollektiva minnet är kort.
Ja, jag funderar faktiskt lite på det inför, i samband med att förbereda den här diskussionen. Finns det någonting sånt och vad är yta och vad är så att säga, väsentliga fenomen som man inte tänker på och så. Och det man ser när man tänker på debatten om, alltså vi går tillbaka typ till 2015, vi går tillbaka till Nydemokrati, förlåt mig, det var de jag skulle prata om, Sverigedemokraterna 2006 och sånt. Men det är egentligen Nydemokrati som jag skulle vilja nämna som en vändpunkt som vi inte förstod, eller som inte den svenska politiska eliten och framförallt inte borgerligheten förstod. Bara rekapitulera då, Nydemokrati startades ju då av 2 tidigare publika figurer. Ian Wachtmeister som då var en entreprenör, lite bombastisk, inte så framgångsrik som företagare men väldigt, väldigt så att säga, publik. Och då Bert Karlsson som fortfarande finns i debatten då, Skaraland, entreprenör. Och de riktade sig, en sak som de sa på den tiden, det här var då 1991 som de kom in i riksdagen i det valet, det var ju att svenska fattigpensionärer borde söka politisk asyl därför att asylanter, som man kallade dem då, politiska asylsökande, hade bättre ekonomi än svenska fattigpensionärer. Ian Wachtmeister hade en del nyliberala idéer och drag. Det fanns också en slags etnisk nationalism, alltså svenskhet som etnicitet snarare än nationell identitet. Det fanns en del, man kan kalla det för folklig rasism. Det fanns också missnöje, skattemissnöje och så vidare. Och Nydemokrati kom in i riksdagen med 6,7% av rösterna på ett ganska snabbt sätt. De åkte runt på folkparkerna och eftersom de var publika figurer. Det var ett väldigt mycket top-down-parti, så det fanns ingen organisation, gräsrotsorganisation, inga lokalorganisationer, utan de fick med sig nästan lite grann som Macron, alltså det vill säga inga politiska jämförelser men så här, aktivitetsmässigt att en känd figur, 2 kända figurer startade det här. Och Sen imploderade partiet medan det satt i riksdagen mellan 91 och 94. Därför att de tröttnade på det här och de fick också så starka motreaktioner från offentligheten. Och så försvann partiet. Gavs bort mer eller mindre till de egenartade individer som man hade dragit in. Vivian Franzén och John Bouvin och så vidare som var namn på den här. Det här vi pratade om för 30 år sedan. Och den svenska politiska eliten drog en lättnadens suck. Det här var det lilla rasistiska populistiska missnöjesyttring som hade funnits kring migrationspolitiken. Och så var det liksom över. Det var skönt. Och sen följde då en period från 94 till 2006. Det är ju 18 år, va? Där Sverigedemokraterna gradvis växte. Men man inte riktigt förstod. Så att idén om att det fanns något fel på den svenska invandringspolitiken. Och att integrationen inte fungerade. Att sådana här saker som vi har pratat och konstaterat om långt senare att det fanns en kriminalitet som var på växande. Att det fanns klaner, det fanns gängbildning i mycket mindre format. Att barn gick ut svensk skola fast de var födda i Sverige utan att ha lärt sig fullgod svenska grundskola. Som liksom Birgit Friggebo konstaterade när hon tillsatte en utredning 93. Som jag själv skrev en artikel om 84 apropå de här perspektiven. Det fick växa på. Om den svenska eliten, den politiska eliten, ibland blir man misstänkliggjord när man pratar om politiska eliter och eliter. För det är, liksom, det är typiskt liksom missnöjes och höger, allt höger språk. Men det är ju en elit, alltså det är onekligen så. Inget negativt utan det är de facto en mycket liten grupp människor som styr både partierna och därmed också styr Sverige. Om de hade sett de här signalerna som Ny Demokrati var ett uttryck för och börjat laga lite grann efter läge så hade vi förmodligen kanske inte hamnat i den situation vi är i nu. Och där är det ju så, det var olyckliga var då att Ny Demokrati var ett väldigt mycket ett upplåst, alltså ett parti utan ordentliga gräsrötter. Det intressanta med Ny Demokrati var ju att 1989, 2 år innan de kom in i regeringsställning. Och det är ett annat sånt här tillfälle som man kan prata om. Då genomförde den socialdemokratiska ministären då under Ingvar Carlsson och Maj-Lis Lööw som då var invandrarminister. Det så kallade Lucia-beslutet som man brukar prata om. Och då sa man helt enkelt att Sveriges förmåga att integrera eller anpassa, integration hade inte uppfunnits som politiskt begrepp då. Den mängd invandrare och flyktingar som kommer börjar bli allt svårare på grund av volymerna.
Var i tiden är vi då?
1989. Lucia,
ja.
1989. Mm. Och då, det året när man fattade det här beslutet, då hade det första halvåret kommit 20 000 invandrare till Sverige och flyktingar. Och det året kom det 29 000 totalt. 30 000 ungefär. Ungefär en tredjedel av som kommer idag årligen faktiskt efter 2015 års beslut. Om att, så att säga, försöka minimera det här flyktingmottagandet och immigrationen. Och där hade man ett tänkande om förmår vi att integrera eller förmår vi att ta in så här många människor. Det brukar kallas för integrationspotentialen eller integrationsskulden beroende lite grann på var man står politiskt, hur man pratar om det. Men i grunden handlar det om volymer. Alltså den diskussion som Tobias Billström försökte föra 2013 men blev näpstes av, den fördes 89 men blev bortblåst av regeringen Bildt 91-92, togs det beslutet upphävdes. Samtidigt så hade vi också den stora bosniska flyktingen på grund av inbördeskriget i Jugoslavien, så att det fanns ju skäl, vi hade en ganska stor mottagning och Ny Demokrati kom ändå så alltså, trots det beslutet in i riksdagen 91, så det fanns alltså alla de här elementen som fanns av det som så småningom skulle bli en perfekt storm 2014 med Sverigedemokraternas intåg och 2015 med inflödet med upp på 10 000 personer i veckan som sökte politisk asyl. Alla de elementen fanns på plats men vi förmådde inte hantera det därför att man förstod inte digniteten i frågan. Så retrospektivt kan man kanske säga om att det där är några sådana här det här är så tillfällen som vi har glömt. Vi kan kanske inte dra några slutsatser av dem för vad vi ska göra idag. Men det är väldigt intressant att se hur man... vi kan komma tillbaka till det om politiken för att göra en reflektion kring det. Men det är väldigt intressant att se hur man har all kunskap och alla element och så gör man ändå ingenting av det.
När du skrev, när var det du började skriva på Svenska Dagbladet?
Det var 95, men före det så skrev jag på från 1981, 84 till, alltså jag började medarbeta i Svenska Dagbladet, men mellan 81 och 93 så skrev jag kontinuerligt i Svenskan, Aftonbladet och Expressen, debattartiklar och så vidare.
Men när du närmade dig de här frågorna, som du säger att på något sätt, det här tycker jag går igen i vår tid, man har ofta alla datapunkter framför sig, det vill säga man ser segregation, man ser kulturella konflikter, man förstår att det sker någonting, att vårt system är inte anpassat för, det sker ingen assimilation eller integration, vad man nu vill kalla det, i den takt som man skulle önska. Att ja, jag menar, man behåller en del kulturella uttryck, men det sker någon sorts ömsesidig anpassning och så. När du skrev om det här under mitten av 90-talet, för det gjorde du, hur förhöll sig andra till verkligheten då, till de här datapunkterna? Och jag menar inte att man skulle landa till specifikt en slutsats och så här behöver vi göra, det ska vara restriktivt, men hur ignorerar man under så många år någonting som är framför en?
Ja, det finns två mekanismer för det. Det ena var ju då att i och med Ny Demokratis intåg och deras ganska flamboyanta sätt och sitt stil att agera. Och vi hade också andra rasistiska krafter som Bevara Sverige svenskt och så vidare. Jag ska inte heller glömma att Sverigedemokraterna 1988 när de grundades var ett rasistiskt parti. Alltså, och det tror jag man ska komma ihåg, även Centern var ju ett rasistiskt parti mellan 1933 och 46, men det kunde ändå ingå i samlingsregeringen och så vidare, så att man får ju också liksom ta det här med huruvida de var, vad det innebär att de var rasistiska i sitt program på ett annat sätt, men det fanns ju med Ny Demokrati så blev det en motreaktion hos borgerlighet. Jag kommer ihåg Ulf Kristersson var ju då MUF-ordförande. Han skrev en artikel om att det borde vara fri invandring till Sverige. Så det var ett sätt att, så att säga, det var ett sätt att motmarkera. Man tyckte inte heller att de här, och det var också så att det som var skepsis till migration var ju framförallt arbetskraftsinvandring och så vidare. Och det här finns ju då protektionism, och det fanns liksom också en sida att polemisera mot eller kontrastera mot fackföreningsrörelsen och så. Så det fanns liksom också en del av borgerligheten. Det fanns också klara liberala idéer och tankar, kanske framförallt mer än något Sigfrid Friedman snarare än Hayek, om att migration och var av godo överlag. Och det finns ju väldigt starka positiva effekter av migration. Så att säga, det går inte, om det var bara ett enahanda negativt eller enahanda positivt fenomen, så skulle vi inte behöva ha diskussioner alls. Mm. Det är det som är det komplexa. Det var det ena. Det andra var ju att man tyckte inte att de här frågeställningarna var av den digniteten. Alltså jag kommer ihåg när Fredrik Reinfeldt blev MUF-ordförande efter Ulf Kristersson, och jag tog upp de här frågan i en första träff med honom som ordnades i Lärkstaden här då av en P.J. Emilsson och det var som, alltså att jag försökte diskutera den frågan med den nyblivne MUF-ordförande, att det här är väsentligt, ni borde ta tag och ni borde inte göra som de andra så före er och ha den här. Och det var, jag kom hem och sa att det var som att ropa ner i en säck potatis. Jag fick liksom ingen förståelse. Jag tog upp den här frågan med Bo Lundgren i samband med att han blev partiordförande och valet 92. Och föreslog att han skulle liksom skriva en artikel som sa att man är välkommen till Sverige om man följer svenska lagar. Men gör man inte det, då bör man inte få vara kvar i Sverige och sådär. Och hans stab då tyckte då att, då det var ett antal kända namn, att det var inte läge för det. Mm. Det var liksom inte rätt och sådär. Man kan väl säga att Lars Leijonborg, och tillsammans med hjälp av Mauricio Rojas på den tiden, ändå insåg detta. Men
det här är först senare.
Då pratar vi 2006. Mm. Men det fanns liksom en, vad ska vi kalla det för? antingen så tyckte man att frågan var felformulerad, alltså att prata om problem var fel, eller så tyckte man inte att, i den mån det fanns problem, att de var liksom inte av den digniteten. Det hände något intressant i den perioden när jag skrev de här artiklarna i Svenskan, och så är det här var på 90-talet. Jag var presschef hos överbefälhavaren, så jag sysslade ju inte alls med sånt här, utan det var ju mer liksom mediefrågor som en försvarsmakt. Men jag hade en chef som hette Hans-Gustav Westberg, H.G. Westberg, som senare blev statssekreterare hos Fredrik Reinfeldt också. Och som tyckte att det var väldigt positivt att han var ju själv studentpolitiker en gång i tiden, att man deltog i debatten. Så jag skrev en del artiklar så att säga, med hans godkännande. Inte att han skulle godkänna artiklarna, men att i migrationsfrågor. Mm. Och då blev jag kontaktad av ett gäng äldre, i mitt tycke då, de var yngre än vad jag är nu, moderata riksdagsledamöter, Sten Svensson, Gullan Lindblad, Björn von der Esch, Gustaf von Essen, Margit Genser, som hade läst de här artiklarna där jag problematiserade, och de var rätt bekymrade. De förstod inte särskilt mycket om migrationspolitik eller integrationspolitik, men de insåg på något sätt, som äldre politiker som visste hur Sverige fungerade och som var dessutom från landsorten, att man kan inte ha den typen av så att säga dysfunktionella samhällsformationer med människor som inte lär sig svenska, tjejer som inte får gå ut, och kvinnor som inte kommer ut på arbetsmarknaden, tjejer som inte får träffa dem man vill, hedersförtryck som ju fanns då, och som gärna ville diskutera de här frågorna med mig, som var genuint bekymrade. Men de var ju så att säga andra generationens politiker och ersattes så småningom då av den här yngre kategorin som inte alls tyckte som dem. Så det fanns liksom, på ditt svar på din fråga är att det fanns ett intresse, men ingenting att vilja göra det operativt eller operationaliserade på något sätt. Och även Mauricio Rojas har ju klagat liknande. Han skrev en väldigt bra bok redan 93 som heter Ensamhetens labyrint, som problematiserade de här frågorna, som lästes och sådär. Men det blev liksom inget av det.
Det kändes inte så alarmerande kanske då?
Nej. Alltså, vi hade ju kanske bara något hedersmord om året, inte flera. Och vi hade kanske inte dödsskjutningar på det sättet. Och vi hade inte heller... Men man ska ju komma ihåg att då var kanske ungefär 7-8% av Sveriges befolkning utlandsfödda. Nu är det 25-26% alltså i år. Och, då är, och det gör, volymer gör skillnad. Mm.
Men det var ingenting som på något sätt läckte över till det samhälle som den svenska politiken, väljarna, där de befann sig. Alltså, man kan ju förstå ett problem teoretiskt. Så här.
Jag har inte med, alltså, Ny Demokrati fick 6,7% därför att de problematiserade. Anledningen till att Sverigedemokraterna inte kunde dra på det här missnöjet var ju att de var ett rasistiskt och främlingsfientligt parti, öppet. Alltså, Sverigedemokraternas framgångar är ju anmärkningsvärda och visar hur illa den här frågeställningen har skötts, med tanke på att ett parti som med SDs bakgrund blev den plattform eller vehikel med vilken väljarna uttryckte sitt missnöje. Nu har ju inför Sverigedemokraterna, för de har varit ett rasistiskt parti, jag skulle säga att de slutade vara ett rasistiskt parti ganska exakt 2001 med sitt nya principprogram. Sen var de ett etnonationalistiskt parti med alltså etnisk svenskhet som nationell grund. Numera är de ju ett mer kulturnationalistiskt parti, alltså territoriell nationalism. Om man då lyssnar på sådana som Mattias Karlsson och Jimmie Åkesson och här, så, med den öppna svenskheten som man har anammat. Det är klart att det finns residualer av allt det här. Partier blir ju inte av med sitt förgångna och sina element, och de är också rätt förvirrade. Jag tycker att Björn Söders utläggningar om judar och samer, hur de är svenskar eller ej, är ju välmenta, men lätt missförstådda och rätt förvirrade. Så att säga. Man kan inte skilja på etnicitet och nationalitet, till exempel, eller nationalkänsla. Och så. Men det faktum att alltså, Sverigedemokraterna blev framgångsrika trots att de var ett rasistiskt parti, inte på grund av. Och det visar också att om ett annat parti hade kanaliserat det här, och det var ju det som vi var ju kort inne på detta, det var ju det Folkpartiet försökte 2002 med Lars Leijonborg och med hjälp med Mauricio Rojas och så vidare. Men det förfuskades ju då 2006 efter valsegern av kända skäl. Bland annat så tog man ju in, istället för att låta Mauricio Rojas sköta de här frågorna, så tog man in Erik Ullenhag som migrationsminister eller integrationsminister.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Kan vi uppehålla oss vid den epoken lite grann? Nu befinner vi oss någonstans 2005, 6, liksom 7. Alliansregeringen vinner valet. Stor sensation. Det som Folkpartiet gjorde 2002 med språktestet och Rojas utanförskapskart och så vidare. Det sammanfaller ju i tid rätt väl med det som händer på kontinenten. Jag tänker på Pim Fortuyn och alltså en sorts försiktiga steg från annat håll än liksom avgrundshögen, utan snarare från mer så här, kanske mer det som var Ny Demokrati, lite så här ibland snurriga kombinationer av lite liberala idéer, lite nationalism och så vidare. Det händer ju på kontinenten också. Fremskrittspartiet, Dansk Folkeparti, det händer någonting nytt. Ibland är det skattemissnöje och så. Men och Folkpartiet, som är gammalt snällt socialliberalt parti, är det parti som provar det här i Sverige. Men det dödas ju fullkomligt. Och medan på kontinenten så känns det som att exempelvis vänstre i Danmark, de lyckas ju på något sätt ta de här frågorna, ompaketera dem och ta det som är vettigt och därmed kunna på något sätt räta det som händer med migrationspolitiken i Danmark. Men i Sverige så lyckas man inte med det. Det känns som att vi divergerar.
Ja, det var också en sån här springande punkt där det kunde ha, så att säga, alternativhistorien kunde ha skrivits som att det förvaltades på det här sättet och Folkpartiet lyckades med detta. Jag kan för lite om Folkpartiets inre liv på varför det inte lyckades så väl för dem. Ibland är det ju också så att det är liksom en människas närvaro och frånvaro som avgör saker och ting. Jag tror till exempel att Mauricio Rojas, jag ska komma ihåg att Mauricio Rojas var ju hos Moderaterna initialt. Moderaterna hade en sån här som hette Tillsammans för Sverige. Men Moderaternas idé, om jag ska vara lite vulgär, eller snarare elak, var ju att kunde inte Mauricio Rojas dela ut valsedlar utanför Rinkeby torg så att vi fick röster från invandrarna? Alltså deras uppfattning om hur invandrare i Moderaterna skulle nyttjas, om man var docent i ekonomisk historia och skrivit några böcker, hur kan du fixa invandrarröster åt oss? Liksom? Medan jag tror att Lars Leijonborg såg Mauricio Rojas potential och gav honom fria händer, men hade inte förmåga att i Reinfeldt-regeringen i koalitionen driva detta. Jag vet ju till exempel att Maud Olofsson av fullständigt obegripliga skäl, vilket säger en del om hennes förståelse och förmåga av de här frågorna, var ju övertygad att Mauricio Rojas var en rasist och att han inte borde få någon som helst, inte ens ett utredningsuppdrag. Så att säga. Och där tror jag att kanske gamla mekanismer inom Folkpartiet snarare reflexer på något sätt tog över på att man skulle ha man tog Erik Ullenhag och man gjorde väldigt, något väldigt såsigt. Det intressanta i den här perioden som du är inne på, det är att efter det här debaclet med valstugereportagen från Moderaternas del och Folkpartiets uppsving i de här frågorna. För Folkpartiet fick 13% i valet 2002 och Moderaterna fick 15,5. Så det var ju till och med så att säga, idé om vem som skulle bli andra största parti och sådär. Eller störst inom borgerligheten. Då var det en trio av moderata politiker som satte upp en egen utredning inom Moderaterna. Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Tobias Billström. Ja, som faktiskt skrev en rapport. Jag och Magnus Henriksson var dessutom fristående rådgivare i den gruppen. Anna Kinberg Batra var sekreterare. liksom så. Och de skrev en rapport om det här. Där också man kan se på att det fanns artiklar som heter att kriminella invandrare ska utvisas. Alltså av den kategorin. Som var ganska tuff. Men som aldrig fick något genomslag inför Moderaternas valplattform. De hade ingen egen valplattform förut, utan Alliansens valplattform 2010. Därför att Fredrik Reinfeldt ansåg för sannolikt att det var inte möjligt, eller så han delade inte de åsikterna. Det var inte möjligt att driva den här frågan. Tobias Billström fortsatte ju försöka driva frågan, och så fick vi den här 2012-2013 års debatt om volymer. Och det här var ju då 10 år sedan. Det är rätt. Får jag göra en utvikning om politiken här? För det är rätt fascinerande att se. Alltså, i Turkiet, där jag är född, har då presidenten Erdogan sedan 2018 fram till nu, efter valet, drivit den fullständigt vansinniga politiska idén om att höga räntor ger hög inflation. Alltså kan man sänka räntan och därmed sänka inflationen. Och Turkiet har då förslösat 125 miljarder dollar i valutareserven. Ytterligare en valutareserv minus på lånade 65 miljarder dollar. Massor med jobb har gått förlorade. Den politiska instabiliteten har ökat, och den här oförmågan på makroekonomiska galenskapen har gjort att ett antal större europeiska investeringsprojekt har dragit sig tillbaka från Turkiet och investerat i typ Rumänien, Tjeckien, Slovakien istället, med bilfabriker och reservdelar. Vi pratar om väldigt stora märken som låtit bli. Och vi har skrattat åt att liksom, vad är det för galenskap? I 5 år har den här liksom, personen drivit den här. Det finns, liksom, det finns inte en ekonom i världen som är värd sitt namn som skulle skriva. Finns det något land i världen? Turkiet har haft högre inflation än av 54 afrikanska länder. 52 av dem har Turkiet haft hög inflation. Det är bara enda i Zimbabwe och Sudan. Turkiet har haft inflation i paritet med Venezuela och så vidare. Då har vi skrattat åt det. Men sen 1992 eller 91, när vi avskaffade Lucia-beslutet, fram till 2015 har vi fört en totalt galen politik. Där vi har menat, Anders Borg har ju stått upp och sagt att ju fler invandrare vi får från länder som är eftersatta, desto bättre är det för vår ekonomi. Alltså, Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt har skrivit en bok om detta. Peter Thorwaldsson har ju sagt att med de stora flyktingvågen till Sverige kan vi få superekonomi. Karin Pettersson på Aftonbladet när hon var politisk chefredaktör, skrev jag att de syriska flyktingarnas utbildningsnivå var högre än de svenska flyktingarna. Ylva Johansson som arbetsmarknadsminister har sagt att vi ska ta ner snitttiden, eller mediantiden för att folk kommer ut i arbete till 2 år, när den har legat mellan 9 och 7 år. Alltså, vi skrattar åt Ankara och Erdogans galna politik. Själva har vi fört en politik i ett annat område där det finns väldigt tydlig evidens på hur det ser ut. Och där ingen annan har gjort. Alltså, Invandrarverkets eller Migrationsverkets dåvarande chef Danielsson gick ut och sa, ingen gör som vi. Och jag frågade dem, varför gör inte ni som vi? Samtidigt så har vi då, kan vi då håna Erdogan för att han gör någonting som är stick i stäv mot, som ingen annan gör. Men vi har själva gjort det där ungefär 4 år längre i ett helt annat område. Som dessutom demografiskt har haft ett helt annat genomslag för Sveriges del. Och socialt givetvis och så vidare. När det gäller allt ifrån alltså, kulturella uttryckssätt till hur man ser på kvinnans situation och så vidare. Och vad som händer med kvinnor i Sverige.
Men trots att det sker någonting 2015, det vill säga trots att vi har REVA-debatten, volymdebatten 2012-2013, där liksom det är en hård backlash mot att ha inre gränskontroll, det är en hård backlash mot dåvarande migrationsminister Billströms snack om volymer. Jag som dåvarande luftordförande kräver hans avgång och det är inom alliansen, vilket blir en stor grej liksom. Så jag var ju en del av att liksom disciplinera det där. Jag förstår hur man tänkte. Vi kan inte öppna vid fördämningen. Då vet vi inte vad som kommer att trilla ur. Liksom. Men sen så kommer 2015. På något sätt, realiteten blir för uppenbar. Även för S-regeringen. Och så vänder det på en femöring. Men ändå inte. Liksom. Man säger att allting vänder då. Men det gör det inte.
Nej, det gör det ju inte. Men det sker. Men man ska vara lite, så att säga, generös i de här frågorna. Först måste det ju ske en normativ vändning innan det kan ske en vändning i realiteten. Alltså, det vill säga att man ska inte bara säga att det är läpparnas bekännelse. Det är bra med läpparnas bekännelse och då kan man kräva att man agerar i enlighet med det man har bekänt, så att säga. Så att det ska man ju ta fasta på. Men det som händer är ju, varför blir det så? Den frågan, jag vet inte om du har ställt den frågan, men om jag skulle ställa den frågan retoriskt så ska jag säga att det svaret är väldigt enkelt. Verkligheten liksom bankar på din dörr och nöden når ditt vardagsrum, som Peps Persson sjunger, tror jag. Det vill säga, liksom, det är lätt, som Löfven säger då i, tror det är april 2015, en intervju i Sydsvenska Dagbladet, att det finns ingen övre gräns på hur många flyktingar vi kan ta emot. Men när det kommer 10 000 i veckan och liksom extrapoleringen blir att det är faktiskt 500 000 människor per år. Och det är 5 miljoner på 10 år. Tidigare har haft en invandring som har blivit 100 000 per år. 1 miljon på 10 år. Då stannar ju alla sådana här retorikklockor. Eller vad man kan kalla det. Det går ju inte.
Mm.
Och sen tar ju det tid att liksom rulla tillbaka en sån sak. För du har liksom hela, du har anhöriginvandring, du har kvotflyktingar. Du har EU-flyktingar. Du har, så att säga, du har dessutom ett regelverk som du måste rulla tillbaka när det gäller skyddsbehov och när det gäller då undantag från försörjningsplikt och så vidare. Så att det blir inte lätt att vända tillbaka det. Mm.
Och det sker under den här kontexten, om vi ska landa lite i vår samtid, att vi har diskussionen om skjutningar, gängvåld de senaste åren. Det har ju dominerat väldigt mycket. Det var väl kanske en av de avgörande frågorna under förra valet. Hedersvåld har väl varit kvar hela tiden. Och nu de senaste 2 åren så har vi dels det här med religiösa strider. Alltså att svensk säkerhetspolitik är helt plötsligt sammanflätad med faktumet att vi är en del av världen för att världen är här. Mm. Och så letar man efter andra saker att skylla på, att ja, men det är egentligen en sverigedemokrat som twittrar. Ja. Eller det är någon knäpp dansk som är här. Och att det är det som egentligen som är problemet. Liksom. Eller kanske en rysk påverkansoperation rent av. Mm. Och så har vi det som hände den här sommaren, det vill säga vi har liksom öppna kravaller mellan liksom olika schatteringar inom den eritreanska diasporan i Sverige. Det är där vi är nu.
Mm.
Och även om det kanske, som du säger, har skett en läpparnas bekännelse om vissa saker börjat vridas om och så, det är rätt allvarliga saker som sker nu. Min tolkning är lite grann att en rätt stor del av Sverige och fortfarande sådana partier som Centerpartiet och Miljöpartiet och Vänsterpartiet ser fortfarande någonting helt annat än vad exempelvis jag ser när jag ser det här. Jag ser att världen är här på gott och ont. Jag är också en del av invandringen, du också. Mm. Det finns olika uttryck av det här, men konfliktnivån är väldigt hög nu. Kriminaliteten är i stor utsträckning grundad i personer som är den tunga kriminaliteten, personer som är djupt alienerade i det här samhället. De har ingen plats, de är inte i hemlandet, de är inte här heller. De är i limbo, så de sugs upp av de här gängen.
Liksom. Mm, och de är inte ens ibland i sina egna grupper.
Nej, precis.
Det är som till exempel klan, ledare och religiösa ledare klagar på är att de här unga männen i de här grupperna följer inte heller. Alltså klanen har inte kontroll över dem heller längre. Om man lyssnar på imamen så gör man inte det.
Liksom.
Så att det är verkligen besvärligt. Och ibland så förstår man ju att samhället vill utnyttja kanske strukturer som är klandervärda för att det inte ska bli värre. Alltså till exempel då Husbyrevolten, då polisen ju erkände att man hade pratat med de riktiga så att säga syndikaten, brottssyndikaten, och sagt att om inte ni ser till att de här håller sig i skinnet så kommer vi att vara så mycket på plats att det kommer störa er. Så att man kan förhandla dem med brottssyndikat om att stävja värre saker. Man kan gå till klanledare och säga kan inte, eller somaliska eller turkiska eller ja, religiösa så att säga, överhuden som vars kanske världsbild är väldigt reaktionär eller för att inte ens konservativ. Och ändå pratar man om kan ni göra någonting åt det här. Så det blir intressanta man får intressanta sängkamrat.
Ja, verkligen.
Det jag skulle säga om det här, det är ett par tre saker. Det ena är då Collier som skrev den här boken Exodus. Han påpekar ju att någonting som vi ser men som han sätter väldigt bra ord på, det är att när människor flyr från dysfunktionella länder som är inbördeskrig eller som är diktaturer som är förtryckande, så tar de också med sig sina dysfunktionella levnadsmönster från andra håll och ställen. Alltså om man tar till exempel folk som sunnimuslimer som flyr Syrien efter inbördeskriget och det förtryck som den sunnimuslimska majoriteten råkat ut för. De slutar inte vara sunnimuslimer. De blir liksom inte liberala, sekulära ateister för att de kommer hit. Jag träffade en makedonsk politiker för 10 år sedan, 7-8 år sedan. Han var ganska artig så han ville prata. Han sa snarare, han gav sitt exempel från sitt eget land och sa inget annat. Liksom. Det här var under den här amnestidebatten. Han sa liksom att Luxan, if you take 500 Macedonian youth and place them in Gothenburg, you would have Macedonia and Gothenburg. och det här är så självklart. Mm. Och då har volymen en viss betydelse. Och Collier har ju då den här så kallade diasporaparadoxen som är rätt intressant, och det är att diasporerna då, när man är i förskingringen, de är som en slags tryckkammare på vägen in i majoritetssamhället. Just avlägsna den här kulturen är, desto längre tar det ju tid för diasporan att upplösas i sina, och det betyder också att ju mer invandring du får, desto större blir den här diasporan. Det betyder att det paradoxala är att, och diasporerna fungerar som magneter. Jag märkte ju själv 1983 när jag åkte till Berlin i Kreuzberg och behövde inte prata tyska. Jag kunde prata turkiska och ta mig fram. Det var som en slags, det var en magnet i den bemärkelsen. Att det betyder ju då att ju längre det kulturella avståndet är, desto mer invandring får man. Paradoxalt nog. Så från att ha till exempel haft gränsnära invandring, det vill säga danskar och norrmän och finländare, så har vi idag stora kontingenter av personer som kommer väldigt långt från, med väldigt starka, med väldigt stora kulturella avstånd mellan deras hemland och Sverige. Och det leder ju då till att integration och anpassning tar längre tid. Det blir inte mycket bättre av att vi dessutom understödjer föreningar och församlingar som uttryckligen, som då lagen skrevs, som vill bevara sin ursprungskultur eller sitt hemlandskultur. Det vill säga vi mer eller mindre uppmuntrar ju till så att säga etniska enklaver och etnisk, och givetvis att det alltid finns invandrarproblem, för då har ju inte, annars har ju inte företrädarna för de här grupperna något existensberättigande. Sen en sak som är rätt intressant, och det är att när migrationspolitiska den första invandrings- och invandrarpolitiska propositionen skrevs 1975, då pratade man ju om att invandrarna skulle bli etniska minoriteter i Sverige. Därför hette det då minoritets- och invandrarpolitik, för invandrarna skulle bli ungefär som de svenska judarna, samerna, romerna, minoriteter. Då skrev jag en text, eller jag fick också argumentera rätt mycket, att jag trodde inte på det där. Däremot så trodde jag att vi skulle ha religiösa minoriteter. Därför att min uppfattning generellt är att religiösa identiteter är mycket svårare att upplösa och utplåna eller att assimilera än etniska identiteter. Därför att religionen i sig, så som en transcendent förståelse av världen, ger en annan identitet. Om man tittar till exempel på den judiska gruppen, så är den ju där är ju i och för sig religiös identitet är starkt förbunden med kulturell identitet inom judendomen. Så finns det ju, så har i Sverige ingen större skillnad på askenasiska eller sefardiska judar eller judar från Polen eller judar från Ukraina eller judar från Ryssland eller judar från någon annanstans, utan den religiösa identiteten sammansvetsar gruppen. Jag tror att vi, och jag trodde också att, som sagt, att det här, vi skulle inte få turkiska och albanska minoriteter, men däremot muslimska, och inte bara en muslimsk minoritet, eftersom islam är så pass heterogent och splittrat, utan ett antal muslimska minoriteter som då agerade som muslimer i första hand och inte som turkar eller albaner. Och där är vi, det har vi fått. Och då tillkommer då dessutom att det här är ett av världens mest sekulära och areligiösa länder, och vi har ingen förmåga att hantera religion i vardagen till exempel. Och religiositet och religionspraxis i vardagen. Både judendomen i sin ortodoxa tolkning, men även islam är ju dessutom så kallade ortopraxiska religioner. Det vill säga det räcker inte med att du tror ortodoxi, utan du måste också agera på ett visst sätt i din tro. Vad du äter, hur du klär dig, hur kalendern ser ut, vad du gör vissa dagar och vad du inte gör vissa dagar. Bönestunder och så vidare. Och detta avskaffade ju lutheranismen inom kristendomen. Religionen blev en privatsak, och religion utövade man i kyrkan. Tror gör man i kyrkan, som vi säger i Sverige. Men om man tror, om man inte bara tror i kyrkan utan man tror hela tiden, hur hanterar ett samhälle det?
Man har väl utgått någonstans från att invandraren i mötet med Sverige blir svensk. Att det är på något sätt en magisk process som äger rum i lådan. Och lådan är den svenska förvaltningen och skolan och så vidare. Men när det inte sker så händder någonting.
Ja, invandraren blir väl svensk om han är ensam eller hon, ja, eller och de är några stycken. Men volymen har ju en sån betydelse. Och det här går ju också, Thomas Sowell brukar ju påpeka väldigt rättvist och elakt mot då liberalismens idé. Den liberala ekonomismen, eller så här, den liberala ekonomiska idén är att det är ekvivalent med, alltså import av invandring och import av arbetskraft är ekvivalenter.
Alltså behoven möter varandra.
Ja, nej, utan snarare att det spelar inte så stor roll om du importerar 10 000 matte från Turkiet, eller om du tar in 10 000 mattvävare som väver 10 000 mattor här i Sverige, eller 100 000 mattvävare som väver 10 000 mattor om året. Det är liksom, i ett ekonomiskt perspektiv är de här ekvivalenta, så att säga, strömningar. Du mäter och registrerar värdet på samma sätt. Problemet är att 100 000 mattvävare i Turkiet, i Sverige, kommer då kräva till exempel skolundervisning för sina barn för att bevara vissa saker. De kommer att kräva att vissa enklaver styrs på ett visst sätt. De kommer, medan 10 000 mattor kommer att fördelas jämnt över landet, så kommer de här 100 000 mattvävarna förmodligen att bosätta sig i samma orter och tillsammans med varandra. Folk flyttar ju 10 000-tals kilometer från, och bosätter sig mer eller mindre bredvid varandra efter att ha flyttat, därför att människor söker sig i grupp. Så vad så att säga, den individualistiska och kanske delvis liberala, men individualistiska och sekulära svenska attityden visavi invandring inte har förstått, är ju att invandring är ett gruppfenomen. Vi pratar ju gärna om att individen har rätt att lämna ett dåligt förhållande till ett bättre förhållande. Det är en individuell rättighet att få lämna sitt land och så vidare. Och så är det. Samtidigt så att immigration är inte ett individuellt fenomen. Det var ju samma sak med de svenskar som flyttade ut. Att plötsligt så var ju liksom en tredjedel av byggnadsarbetarna i Chicago svenskar. En fjärdedel av alla hembiträden i Chicago var svenskar eller norskor. Man registrerade dem tillsammans då, som det var samma land fram till 1905. Och det skedde kamratrekrytering, Amerikabrev och så vidare. WhatsApp-grupper idag.
Jag tror det här är centralt. Faktiskt. För att eftersom vi är ett väldigt individualistiskt land som förstår, vi förstår också världen med individualistiska glasögon, och konsekvent så missförstår vi de här kollektiva fenomenen. Vi förstår inte varför människor agerar kollektivt och menar vi kanske irrationellt på ett sätt, för vi tänker inte själva så, och det är svårt att tänka sig in det. Och det är lite paradoxalt i ett land där omtanken är så stor om de som Sverige hjälper, som vi tar emot och så, att ointresset för att förstå vilka de är rätt stort.
Men ja, och jag ser det ju också som på något sätt en slags förmätenhet om att vi utgår från att det som är väldigt säreget svenskt är ett universellt fenomen. Och alla andra borde vara som alla andra är väl ändå som vi är i Sverige. Men om man tittar på den här World Value Survey så är Sverige ett väldigt egenartat land. Det vill säga, man kan säga så att de flesta länder är egenartade, men de klustrar sig på lite olika vis. Jag tycker det är så konstigt. Det är så märkligt. Och vi förstår inte. Ta det här till exempel att när man under den syriska flyktingvågen och även då såväl 2013-2014 så var det ju så att det kom afghanska, syriska och afghanska flyktingar till den finska gränsen och till de baltiska länderna. Folk som satte sig på jättemanskliga flytetyg och trots att de hade bott 3-4 år i Turkiet och var relativt säkra flydde över gränsen till Grekland och så vidare. Och så sa man så här att då måste man ju förstå hur desperata de här människorna är som har gett sig. Vad man inte förstod var ju att den afghanska flyktingströmmen och den syriska flyktingströmmen till de finska och baltiska gränserna var ju orkestrerad av Moskva. Och att Ankara körde, i Turkiet körde man busslaster med syriska flyktingar till den grekiska gränsen. Och sa att här kan ni söka politiska asyl, ni kan inte få det i Turkiet. Och man använde då alltså migrationsströmmar som politiska instrument, som statecraft. Och vår inställning var den, kan de vara så jävliga? Hur kan man göra så? Välkommen till världen. Alltså när relationerna mellan Turkiet och Ryssland försämras efter 2015 så använde ryssarna klusterbomber, alltså splitterbomber, i ett antal turkmenska områden i Syrien för att öka flyktingströmmen av turkiska eller turkmenska minoriteten in mot Turkiet, bara för att visa turkarna att det här kan vi åstadkomma. Så extra 30-40 000 människor som man satte på flykt på det här sättet. Och vi kan liksom, på ett sätt är det ett gott betyg åt svenskheten att vi kan inte förstå att människor kan vara så cyniska och så i det närmaste så onda så att man kan klusterbomba civila för att få dem att röra sig mot en gräns. Men det är den världen som vi har som vi har omkring oss och som vi också dessutom har försatt oss i och tagit hit. Apropå din fråga om så att säga att vi har då så att säga ursprungsländernas motsättningar mellan befolkningsgrupper eller folk, länder som är mer eller mindre inbördeskrig också här i Sverige.
Tror du att politiken hinner ikapp? Mitt intryck är att förra S-regeringen levde lite i limbo med på något sätt tillfälliga lösningar och det är akut och så vidare. Samtidigt så sker det någon sorts omsvängning inom S. Hur ärlig den, det vet jag inte, men det tycks ändå vara förhållandevis ärlig. Samtidigt så slutar sig till slut borgerligheten och tänker okej, vi samarbetar med SD, vi får se vad vi kommer överens om. Eftersläpningen nu i politiken, nu vill ju den här regeringen faktiskt genom Tidöavtalet sätta viss politik på pränt och faktiskt förändra den liksom, migrationspolitiska ordningen. Vad tror du om framtiden för det?
Alltså, det är väldigt svårt att säga i den bemärkelsen att jag håller helt med dig om att det finns en sån rörelse. Och det är egentligen då så att säga centrifugala och centripetala krafter som på något sätt kommer då den här viljan att skärpa politiken vara tillräckligt tydlig? Kommer den att genomföra reformerna tillräckligt snabbt? Tack. Kommer de att implementeras tillräckligt tydligt? Samtidigt som då de ska man säga, upplösningstendenserna eller de dysfunktionella rörelserna ökar i magnitud. Alltså idag, i år har vi fler sprängningar än vi hade förra året. Hittills i år har vi fler sprängningar än vi hade förra året. Vi är idag i slutet av augusti nu. Vi har dödsskjutningarna fortsätter trots att säga att vi har bytt politik. Eller så, vill säga. Så att ja, the jury is still out, så kan man säga. Det är därmed en tacknämlig förändring. Och jag håller också med om att Socialdemokraterna har genomfört ett antal intressanta förändringar i det tysta ändå. Alltså, vi ser till exempel, det slog mig till exempel och jag hade fortfarande en missuppfattning om att vi fortfarande inte kunde utvisa utländska medborgare som var barnfödda eller uppvuxna i Sverige oavsett vilket brott de begick. Så det fanns ju utlänningslagen tidigare. Den lagen ändrades faktiskt sommaren 2022. Mm. Och propositionen då är undertecknad av Anders Ygeman. Of all people. Så att ja, det sker ju förändringar. Sen ska ju det implementeras. Och är det ju liksom, ja, det gamla svenska uttrycket, medan gräset gror dör kon, hinner gräset gro tillräckligt fort. Jag är ganska optimistisk relativt många andra. Jag brukar skämta med mina sverigedemokratiska kontakter om att säga att ni sverigedemokrater tror att den svenska kulturen är en väldigt skör sån här blåsippa, så det kommer någon turk eller kurd och andas vitlök på den så kommer den att vissna, men den svenska kulturen är ju som en ek, visserligen lite gisten i vissa grenar och kronan har kanske liksom parasiter som har satt sig på kronan och bladen har vissnat, men rötterna kan vara starka nog. Så att jag som på något sätt invandrare så är jag mer kanske har jag större tilliten till den svenska kulturen och förmågan. Det är inte första gången som Sverige står inför gigantiska utmaningar. Men liksom, så var det 1809, 1808 också. Så var det förmodligen i samband med Kalmarunionens upplösning och när regenten jagades då av danskarna. Men ändå lyckades liksom befria landet. Så att det kanske går bra.
Mm. Jag är också optimist. Jag har också samma erfarenhet. Det är oftast etniska svenskar som verkar så himla modstulna och tycker att allting och man ska immigrera. Så jag tänker, vad snackar du om? Vad är det här liksom? Jag tror att kanske som invandrare eller barn till invandrare så har man varit vittne till eller hört om och betydligt större utmaningar och katastrofer och så vidare och tänker att ja, men det här går nog bra. Det här är ett starkt samhälle och det är dessutom, skulle jag vilja säga, det är ett samhälle som är starkt av många, många invandrare som gärna vill se att det här svenska samhället fungerar. De har mycket investerat i det. Vi har inte flyttat över jordklotet för att komma till ett dysfunktionellt samhälle, utan många kom hit för att de vill vara ett fungerande samhälle. Det var just därför man kom hit och uppskattar det. Det som svenskarna har byggt här, som man nu är en del av. Och så att jag är också optimistisk. Tack så mycket, Thomas Gry.
Tack själv.
Du har lyssnat på Samtal med Sveiman, en podd från Göteborgs-Postens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Sveiman och nya avsnitt kommer varje tisdag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.